Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Året är 1963. Det är den 8 augusti, strax efter midnatt. Ett långt posttåg rullar genom den engelska landsbygden, ovetande som att dess rutinresa snart ska skriva historia. Ombord finns en förmögenhet i gamla 5-pundsedlar på väg till bankernas huvudkontor i London. En leverans som gjorts natt efter natt i nästan 125 år utan någon incident. Men den här natten kommer allt att förändras. I skymningen bortom stadens ljus i en förfallen bondgård i Buckinghamshire har ett gäng på 16 män samlats. De är klädda i militärkläder från topp till tå och är redo för sitt livsstöt. Deras plan är att genomföra ett tågrån med en sån noggrannhet och våghalsighet som världen aldrig skådat. Bland dem står gängets ledare, den välklädda och karismatiska Bruce Reynolds, redo att göra historia. Tåget närmar sig Crewe Station. Lokföraren Jack Mills och hans kollega David Whitby förbereder sig på att ta över loket, ovetande som den förmögenhet som finns i en av vagnarna. I skuggorna lurar gänget, redo att slå till med en plan så välkoordinerad att den kunde vara tagen ur en militär handbok. De ska kapa telefonlinjer, manipulera signaler för att tvinga tåget att stanna. I mörkret med blicken fäst på den avlägsna järnvägslinjen känner Reynolds att tiden är inne. Han höjer sin kikare, spejar efter tågets ljus och lyssnar efter dess framfart. Han böjer sig ner, rör vid det kalla stålet på rälsen, känner efter vibrationen. När han ser tågets strålkastare i fjärran vet han att ögonblicket är här. Han tittar på sin klocka, drar fram sin walkie-talkie från fickan och håller den mot munnen och viskar: det är dags, det är dags, det är dags. Och i den stunden förändras allt. Det är början på slutet för en rutinresa som plötsligt förvandlas till det största tågrånet i brittisk historia.
Ännu ett avsnitt av Brottshistoria med mig, Mohammed Elaber.
Och mig, Emmy Attring.
Emmy, vad är det vi ska ta oss an i det här avsnittet?
Idag ska vi åka på en riktig rysare till resa, för vi ska fördjupa oss i århundradets mest vågade tågrån. Det är med andra ord The Great Train Robbery.
Och det här är en sån otrolig historia, så vi bestämde oss för att göra 2 avsnitt.
Ja.
Och en liten specialavsnitt senare där vi fördjupar oss i historien om tågrånarna.
Ja.
Så nästa vecka så kommer avsnitt 2 av The Great Train Robbery.
Yes.
Är du fascinerad av tågrån?
Inte nödvändigtvis, nej.
Du är inte det?
Nej.
Nej, men det är jag.
Okej.
Okay. Det är därför jag kanske valt det här ämnet den här gången.
Aha.
Det som är lite speciellt med tågrån, till skillnad kanske andra brott vi kommer prata om i våra avsnitt och vi har redan pratat om i våra avsnitt, så romantiserar man tågrånare.
Mm.
Man tenderar att göra filmer som vi kommer komma in på om tågrån. Man har helt annan syn. Och så varför jag tror att jag är fascinerad av tågrån är också lite att det är lite Robin Hood-mentalitet.
Mm.
Allmänheten hejar lite på tågrånaren. De ser lite som Robin Hood som snor från rika men kanske glömmer bort den andra delen. Viktiga delen av Robin Hoods jobb.
Ja, exakt.
Att ge till de fattiga.
Ja.
Alltså, tågrånare är lite antihjälten.
Mm.
Men nu ska vi börja det här avsnittet och vi gör det med ett ikoniskt tågrån.
Mm-hmm.
Eller hur?
Det stora tågrånet,
det
till
stora.
Och med.
The Great Train Robbery från 1963 i Storbritannien.
Mm.
Ja, det är ett brott som är djärvt och spektakulärt och fortfarande fascinerar människor än idag.
Ja.
Mm. Kallas ju även århundradets rån.
Mm-hmm.
Emmy,
ja.
Låt oss att börja med att återvända till den natten som vi hörde i början av det här avsnittet där själva tågrånet började. Det är strax efter midnatt den 8 augusti 1963. Det är en grupp på 15 tjuvar ledd av Bruce Reynolds som där och då sätter sina planer i verk och blir en del av historien som huvudpersonerna i ett av de mest vågade tågrån genom tiderna.
Så vi slutade precis där Bruce, jag vill hela tiden kalla honom Burt Reynolds, så att du får säga till om jag gör det.
De har ju lite stjärnnamn i den här.
De har ju det.
Jag tänker att komma till.
De båda har mustasch också, men jag vet inte. Vi slutade precis där Bruce Reynolds tar fram sin klocka och säger att det är dags. Och det de gör i den sekunden, det tåget kommer mot dem. De sätter en handske framför den gröna signalen i ljussystemet. Och drar ett väldigt enkelt batteri till den röda signalen. Så att den röda lampan börjar lysa. Tåget och tågföraren Jack Mills, som han heter. Han bromsar in tåget för han ser en röd signal. Det är precis vad som händer nu för tiden också. Och tänker att det är någonting på gång så jag måste. Och så fort tåget bromsar in så har vi de här 16 männen. Som de bordar tåget. På en gång. Och det de gör är att de lossar den andra vagnen. Den som olyckligt nog heter HPV-vagnen. Alltså High Value Package-vagnen. Från resten av tåget. Så då har du loket och den andra vagnen kvar. De slår föraren över huvudet med en så kallad kors. Det är alltså som ett typ av järnrör nästan kan man väl säga. Och man slår honom väldigt illa, ska tilläggas. Och det här är kanske den mest kontroversiella delen av det här rånet. Att föraren blir så illa misshandlad.
Jack Mills då?
Jack Mills.
Men varför slår de honom då?
Jo, för att han är en av de få som faktiskt försöker hindra de här rånarna från att ta loket. Och rånarna, de har med sig en helt egen chaufför. Så de tänker att okej, vi behöver inte Jack Mills. Problemet är att den här chauffören som rånarna har med sig, som fortfarande faktiskt inte har blivit namngiven, så en av de okända rånarna fortfarande, han har aldrig kört den här typen av lok. Han har precis gått i pension, han har kört äldre versioner av det här loket. Så han vet inte hur han ska köra iväg loket. För tanken är att de ska gå ombord på tåget, de ska ta loket, de ska ta den andra vagnen och så ska de köra ungefär 800 meter framåt där de har parkerat 2 bilar som de ska kunna köra iväg allt som de har stulit på. Men som sagt, den här chauffören kan inte det. Så då tvingar de den här stackars Jack Mills, han för övrigt närmar sig pensionen själv, Han är runt 60 och han har blivit slagen väldigt hårt i huvudet och han blöder som bara den.
Jack Mills described what happened to him in an interview with the BBC.
Now you can only see their eyes. They all looked the same to me.
Did any of them speak to you?
Yes, three of them.
What did they say?
Oh, the only thing they did was threaten me. One man kept wiping the blood from out of my eyes. And afterwards, one of the men, when I was lying on the grass, he said, if you hadn't a grapple with me, I wouldn't have hit you.
But you felt you had to.
Well, I wanted to save my train, if possible. I thought there was only two bandits. And now, of course, they're no different.
They didn't speak to each other?
No. No, it was like an army maneuver. Everybody knew the positions.
Well planned.
Oh, yes, it must have been timed to the second, but... I think there's railway men involved in it.
Men de tvingar honom köra loket 800 meter framåt ungefär till ett ställe som heter Mentmore Bridge, som där deras då getaway-bilar väntar. Och på 15 minuter ungefär så hinner de lasta av 120 av de 128 säckarna med pengar, alltså cash, sedlar som finns i den här HPV-vagnen.
Det är väldigt fort.
Det är väldigt fort. I de här säckarna så har du 1-pundsedlar och 5-pundsedlar. Så att, ja, det är väldigt många säckar. Det är väldigt tungt. Och de lyckas göra det på 15 minuter. Sen kanske de gör sitt första misstag i det här rånet. De fängslar den här stackars chauffören, Jack Mills, blödandes, ihop med de andra få vakterna som fanns i HPV-vagnen. Och så säger de, rör er inte, på 30 minuter. Innan de åker iväg då. Och de hotar med att om ni rör er, om ni gör någonting, så kommer vi skjuta er. Såklart kommer de inte göra det, för att de åker därifrån. Men det funkar. Med de här pengasäckarna så kör de på småvägar fram till ett ställe som heter Leatherslade Farm. Alltså en gård som de har köpt faktiskt 2 månader tidigare medan de planerade det här rånet. Och här var tanken att de ska ligga lågt medan de lyssnar på polisradion. Kanske, de har planerat att de skulle kunna vara här en månad till och med. Bara vänta på att publiciteten dör. Och på vägen till den här gården så hör de för övrigt över radion det kända utropet: A robbery has been committed and you'll never believe it, they've stolen the train. Från en av poliserna som börjar jaga dem.
Så fort det kommer ut på nyheterna att rånet har skett så slår det här ner som en bomb och blir en nyhet över hela England och en världsnyhet.
Det här exploderar.
Ja, det exploderar. Mm. Det kopplas ut över hela världen.
Ja.
Att det skett ett rån.
Mm. Jag sa ju tidigare att det var att de gjorde sitt första misstag när de sa rör er inte på 30 minuter. När polisen kom fram till det rånade tåget och fick höra att de rånarna hade sagt det här, så tänkte de genast, okej, de lär vara inom 30 minuter av brottsplatsen helt enkelt. Och det hade de ju helt rätt i, eller hur?
Mm.
Det andra problemet, eller det andra misstaget som de gjorde, och som flera källor refererar till som problemet med City Boys, är att de antog att det som händer på landsbygden, precis som det som händer i staden, kan gå under radarn. Så Leatherslade Farm ligger ute ingenstans, liksom. Och de tänkte att här kan 16 män chilla i några dagar utan att någon kommer bry sig. Och så är det ju inte alls. Så går det ju inte. Jag menar, om 16 helt okända män helt plötsligt börjar hänga i grannskapet, så kommer folk på landsbygden lägga märke till det. Och det vet man, om man känner min mamma till exempel. Hon har stenkoll på vilka som rör sig ute på den lilla landsvägen där de bor.
Din mamma så kommer gola.
100%. 100%.
Mm.
Men gänget hör ju på polisradion att polisen börjar organisera sin sökinsats, och de inser att de kommer att bli funna mycket tidigare än vad de hade själva planerat. Så de begav sig helt enkelt från den här gården. Och planen var att en person, Mark, skulle sätta eld på det här huset där de har chillat. Men när de dubbelkollade med honom någon vecka senare, frågade, har du tänt eld på huset nu? Så medgav Mark att han inte hade gjort det alls. Så han hade ett jobb och han sket i det. Och
många som ljög om sin CV måste man ju säga.
Ja, exakt.
Ingenjören som kunde köra tåg och ja, Mark.
Exakt, som skulle bränna ner en gård.
Once the money had been shared at the farm, that was the end of the train robbery as far as I was concerned. I rang up someone to find out if the farm had been cleared out, and they said it hadn't.
Det här är Bruce Reynolds, en av hjärnorna bakom rånet.
So we had a meeting, me, Buster, Gordon and John, and while we were talking about it, someone came in with a newspaper and we saw the headline that the farm had been discovered.
Och det resulterar i att polisen hittar den här gården. De hittar en massa sedelsäckar och de hittar en massa fingeravtryck.
Light coming in gave me immediate signs of occupation.
Här är lokala polisen John som hittade gömstället och han minns det som det var igår, trots att han intervjuas 50 år senare.
I found a trapdoor in an alcove off the kitchen area, and lifting that trapdoor I could see that it was steps leading down, quite obviously down into the cellar. I could see that that cellar was absolutely full of bulging sacks, all lined up along the walls of the cellar, piled one on top of the other. I realized that what I'd got hold of wasn't a corn sack, wasn't a potato sack, as I'd perhaps half expected it might be. It was, in fact, a canvas mailbag. And as the top flopped open, I could see parcel wrappers, banknote wrappers, consignment notes. We found the train robbers hideout.
Där har jag läst på att de hittar ju ett monopol i spel.
Ja, och då är den roliga detaljen att de hade spelat det här monopolspelet med riktiga pengar.
Det är något att det kommer till. Jag är ju väldigt, väldigt fascinerad av det här tågavsnittet. Man skulle kunna säga att det är jag som är historiker i avsnittet. Men när polisen kommer till gården, då har det gått kanske 2 dagar, 3 dagar.
Mm.
Och då kommer ju då London-polisen in.
Ja.
Det som blir The Train Squad kallas det.
Mm-hmm.
The Train Squad kommer in från London, det är de så superexperterna som ska börja jaga de här. Och det är då läst av den av mer kända polisen som heter Tom Butler.
Mm-hmm.
Så att det här kommer ju då bli en liten katt och råtta lek för det här liksom några av de mest erkända brottslingar och en av de kändaste poliserna.
Ah.
Så det är ju...
Så det bidrar till publiciteten. Precis. Också såklart.
Och The Train Squad kommer senare bli The Flying Squad som kommer fortsätta utreda rån sen.
Mm-hmm.
Liksom det blir en specialenhet på polisen. Polisen, Tommy Butler, han var ju en arbetsnarkoman. Jobbar ju dygnet runt. Och han bodde fortfarande hemma hos sin mamma.
Det enda sättet att vara arbetsnarkoman nu för tiden.
Ja. Och ingen bättre polis än han skulle kunna hitta rånarna.
Jag vill se en film om honom.
Jag vill se en film om Tommy Butler med hans mamma.
Det är hon som är hjärnan bakom. Precis. Allt, visar det sig.
Biroll. Tommy Butler kommer in och leder sin train squad. Det är att de sakta men säkert börjar klura ut att det här är inga killar från landet. Man tänker också typ att de är ju 16 styckna som begår det här brottet. Och säkert fler som vi inte får reda på.
Mm.
Och det är ju 2,6 miljoner pund som de kommer över.
Ja.
Och det är ju 70 miljoner pund i dagens Sverige.
Precis.
Vilket är jättemycket pengar. Och den tiden var det ju det största rånet. Mm. När de kommer över så mycket pengar så tänker polisen, självklart man ju skryta om det.
Ja.
Tom Butler had a reputation. And he was a villain.
Det här är Bruce Reynolds.
I see Tom Butler as, he was so streetwise. He thought like a thief. He thought like I did. Well, no, the police could guess who did it because there was only one gang in London who could have done it. They knew straight away, Bloody Reynolds.
Deras informatörer lyckas sakta men säkert kunna plocka in information om några av dem. Och där börjar ju korthuset att falla helt enkelt.
Ja, och det är intressant för att Och det tar ju flera år för många för att hitta flera av de här männen. Okej, men så lite bakgrund på det här tågrånet. Man tror, eller man misstänker väldigt starkt att de har haft en man på insidan, så att säga. För att tågrånet var planerat till dagen efter en bank holiday i England. Alltså en röd dag där bankerna håller stängt. Och eftersom att detta innebar att tåget behövde frakta en större mängd pengar än vanligt, så var det ju ett prima mål liksom. Så vanligtvis så låg värdet på försändelsen i det här tåget, det som kallades The Up Special, när det gick från Glasgow till Houston i London, så från Skottland till London. Och det vanliga värdet på försändelsen låg på ungefär 300 pund i dåtidens då värde. Men på grund av att det hade varit en bank holiday så var det totala beloppet vid rånet ungefär mellan 2,5 och 3 miljoner. Så alltså oerhört mycket mer pengar helt plötsligt.
Pund är det då vi pratar om?
Ja, precis. Mm. Och för alla tågnördar där ute, det här tåget drogs av en English Electric Type 4, senare klass 40, diesel-elektriskt lokomotiv D326. Varsågod.
Jag kan tänka mig att den rullar väldigt mycket på sådana modelljärnvägsspår.
Och det var 12 vagnar som transporterade ungefär 70 anställda. Och det, jag tycker att det här är vad jag tyckte var intressant. Att de kör post från Skottland till London. Och de gör det under natten. Så de lastar på all post uppe i Skottland. Och så sorterar de posten under natten på tåget. Mm. Så att det liksom allt är klart när de kommer fram till London. Jättesmidigt.
Effektivisering. Räkna pengarna också då.
Ja, precis. Och om vi justerar för inflation och översätter det här värdet i kronor, så kommer jag fram till att det idag skulle för oss vara 758 miljoner 940 200 kronor.
På hela tåget då?
Ja, i HPV-vagnen.
Okej.
Okay. Så att jättemycket pengar. 128 påsar och så kom de iväg med 120 av dem. Mm. Men och med de pengarna så kan du köpa 2 stycken Villa Söderås på Lidingö, som är det dyraste huset som kommit ut på Hemnet i Sverige. Och då skulle du få 40 sovrum plus en nattklubb.
De var sett.
Ja.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Så jag tänkte att vi ska situera oss i England lite, specifikt i London på 1960-talet. För att det är här våra rånare är födda och uppväxta. Så 60-talet, vi har The Swinging 60s som det kallades. Det var musik, optimism, ekonomisk tillväxt. Du har en ny generation män som föddes under babyboomen efter andra världskriget. Och det här är den första generationen på på 1900-talet som inte tvingas in i militär tjänstgöring. Och man kan ana här, jag har läst lite artiklar om det här, att kring den liksom manliga delen av befolkningen så fanns kanske en typ av undran. Liksom, vad är den nya manligheten? Vi kan inte längre identifiera oss med soldaten som slåss för sitt land. Och det var ju en särskilt liksom viktig identitet för just arbetarklassen kanske. Och det här är ett tema som vi kommer se bland rånarna också. Att man antingen har en misslyckad eller inte ens påbörjad militär karriär bakom sig. Och kanske famlar lite, liksom. Samtidigt så, det är väldigt mycket som händer. Vi har i London just så växer en väldigt stark ungdomskultur fram som skor sig på musik. Vi har Beatles, vi har piratradio bland annat. Och det här tror jag att det kommer, det här är en viktig poäng. Att nästan alla tonåringar har en radio. Eller tillgång till radio. Och vissa har till och med TV. Och radion tror jag kommer vara väldigt viktig för att de här männen, det här rånet ska bli så stort. Och alla ska liksom känna till det, att publiciteten blir så enorm. Så då vet vi ungefär vad vi är 1963.
Men radion, du säger att det här rånet når ut till så många samtidigt. Ja. Och det här är ju lite att de blir en vattendelare. Alltså antingen under jakten så hejar man polisen och en stor del av befolkningen faktiskt hejar på rånarna.
Exakt. Och det här tror jag, radion bidrar till det, absolut. Det som också bidrar är den här känslan av att det här är kanske lite rättvisa någonstans. För att du har en enorm ekonomisk tillväxt, men som kanske inte når ut till alla i samhället. Och alla de här rånarna, vad jag har sett i alla fall, tillhör. De är liksom ganska mitt i arbetarklassen. De har växt upp under rätt hårda förhållanden. Och rånar ett tåg på så fruktansvärt mycket pengar. Och det är ingen riktigt som blir ett offer för det här. Det är ju de rika som blir ett offer. Och där kommer det här Robin Hood-känslan in som du nämnde tidigare. Så när man går ut på gatan och gör såna här intervjuer på gatan inför tv, inför radio, så är det väldigt många som säger, ja, jag skäms lite för det, men jag hejar faktiskt på rånarna av den brittiska befolkningen. Och det kan man ju förstå, eller hur? Det är återigen den lilla mannen mot etablissemanget.
Which side are you on, the cops or the robber?
The robber, because I think they were clever.
But he's dishonest.
Well, I'm still on his side.
What about you? Whose side are you on?
Police.
Why?
Oh, man, the drunk need should get his own punishment.
Så jag tänkte att vi skulle titta närmare på tre av de här rånarna som jag personligen tycker är de viktigaste karaktärerna i operationen. Så först och främst så har vi huvudmannen Bruce Reynolds. Som jag hela tiden vill kalla Burt Reynolds, men han har ingenting med rånet att göra, vad vi vet. Så Bruce föddes 1931. Han växte upp i London. Hans ömma moder var sjuksköterska. Hans far var facklig aktivist som jobbade i fabrik. Men när Bruce var 4 år så dog hans mor i barnsäng. Och hans far gifte om sig ganska omgående. Och Bruce verkade inte komma så bra överens med sin nya styvmor och den nya familjen med sin nya familj. Så han bodde ofta hos sin mormor eller hos sin farmor. Och under blitzen så evakuerades han till Suffolk. Och man kan ana att han hade kanske lite jobbigt i skolan. Han hoppade av skolan när han var 14 för att gå med i den kungliga flottan. Och tydligen så var det helt okej att han var 14 bara. Men han föll på synundersökningen. Så han vägrade sin plats i flottan. Så då bestämmer sig den unga Bruce för att bli utrikeskorrespondent. Så han börjar jobba på posten. tills rutinen och vardagen blev för tråkig för honom som 17-åring, ska tilläggas. Så att jag tror också att det här är en väldigt intelligent person som väldigt lätt blir rastlös. Så han drev mellan olika jobb tills han landade som cykelbud. Och det här öppnade en liten ny scen för honom. Han började tävla i cykel, professionellt.
Bruce är en renässansman, skulle man kunna säga.
100%. Och det var här, förvånansvärt nog, som han först kom i kontakt med yrkeskriminella. Jag visste inte att de höll till i den professionella cykelscenen, men...
Man lär sig alltid något nytt.
Alltid något. Och det här visade sig vara avgörande för Bruce. De kommande 15 åren, så mellan 1948 och 1963 då, som det här rånet äger rum, så åkte han in och ut i fängelset för ringa brott, alltså stöld mest. Och en favorit han hade var att göra inbrott i fina hus och stjäla juveler. Såklart.
Smart.
Men han var också våldsam ibland. Så tillsammans med en kumpan så rånade han och misshandlade en bookmaker ganska grovt. Och här någonstans går han också med i en av Londons gäng. Så antingen, det är oklart om han gick med i The South East Gang eller The South West Gang. Men oavsett så kommer de här två gängen att samarbeta senare. Och Bruce första stora rån ägde rum 1962, så ett år innan det här tågrånet. Då han och flera andra rånade en värdetransport på Heathrow. Men redan då, som 31-åring alltså, hade han börjat planera det brott som skulle definiera hans karriär. Och det här kallade han för sitt eget Sixtinska kapell. Så verkligen en renässansman.
Verkligen.
Den andra viktiga personen, det var Buster Edwards. Han är också född 1931, uppvuxen i London. Han började sin kriminella karriär med att stjäla kött från korvfabriken där han jobbade. Och han sålde det här köttet på efterkrigstidens svarta marknad. Så det är ju efter liksom ransoneringstiderna. Kött är väldigt dyrt och det är väldigt många som vill ha det. Och Bruce och Buster, de träffades på en klubb. Och de samarbetade på det här värdetransportrånet på Heathrow. Så till sist har vi Ronnie Biggs, född 1929.
Ronnie Biggs. Han kommer vi återkomma till om och om igen, känns det.
Oh ja.
Ja.
Mm. Också från London. Han dyker upp för första gången som 20-åring 1947. Då han begår ett inbrott på ett apotek. Det resulterade i att han avskedades från The Royal Air Force. Med vad de på engelska kallar dishonorable discharge. Alltså för dåligt uppförande. Och Ronnie träffade Bruce i fängelset. När han kom ut däremot, Ronnie, så försökte han leva lagligt. Han gifte sig med en kvinna från medelklassen faktiskt. Och skaffade familj. Och sen gick det väl så där med att hålla sig på den lagliga banan.
Jag har ju förstått att det här går ju lite ihop med när du pratar om 60-talet. Men alltså de som faller lite utanför systemet.
Mm.
Och det känns ju som Ronnie Biggs gör det när han inte får ihop ekonomin.
Ja.
Och jag har hört att han kom till Bruce för att han ville låna pengar från början.
Jaha, okej. Okay. Så då har vi tre av de här 16 personerna som är involverade i rånet, som man vet om i alla fall. Och när jag hörde 16 personer första gången så fick jag lite panik. För att med grupparbete i skolan med 4 personer, det var ju helvetet på jorden liksom. Så jag förstår inte hur de lyckades organiserar det här med 16 personer.
Vi har redan haft några som inte levt upp till sin CV.
Det är sant, det är sant i och för sig. Mark. och precis. Jag kan rekommendera historiestudier om man känner att man jobbar bäst själv.
Det är bra.
De här tre männen är det viktigt att hålla koll på sen när vi går igenom resten av historien. Så den första som åker fast, det är Roger Cordry. Det var han som fixade ljussignalen i början av rånet. Sen efter det så följde 8 andra arresteringar i ganska snabb följd.
Och Roger, vad jag förstått, han överlämnade ju sina pengar.
Till polisen?
Ja, Hodri överlämnade sina pengar.
Ja, vad snällt.
Ja, här, jag tror att han hade dåligt samvete, men han överlämnade det som hans del, eller hans katt. En av de första som arresterades är Shirley Wilson.
Detective Chief Superintendent Butler of Scotland Yard told the court that when charged, Wilson said, I don't see how you can make it stick without the poppy money, and you won't find that.
En månad senare så arresterade de Ronnie Biggs.
It was late this afternoon when Ronald Arthur Biggs, a 34-year-old builder of Redhill, Surrey, his head covered by the now familiar grey blanket, was brought into the tiny courthouse here at Lindsley.
Två månader efter det fångade de Roy James efter en dramatisk flykt över ett tak.
Över ett tak?
Över ett tak.
Fantastiskt. Parkour.
After being arrested in St. John's Wood in London last night, James, who has grown a beard, was taken to Scotland Yard where he was interviewed by detectives leading investigations into the mail train case.
De fångat 8 stycken ganska fort.
Mm.
Och vilka är de inte fångar så snabbt?
Framförallt är de här 3 huvudpersonerna då, som de inte får tag på en gång.
Vad hände med dem?
Jo, Bruce och hans familj, de drev runt under radarn.
You know, then it was like goodbye chaps, you know, I don't know if we'll ever meet again. And I knew then I was going to have to go into hiding. Really did think that I would get away with it. I mean, I suppose I had something like £100,000 left to play with.
Did you have any regrets about the fact that you'd imposed this sort of fugitive lifestyle on your family?
My wife Angela was with me all the way.
Jag har ju lyssnat på en podd med Nick Reynolds som var Bruce son.
Ja.
Och han var bara 18 månader när det här rånet skedde.
Mm-hmm.
Och vad som hände var ju att han och hans mamma och Bruce, då pappa Bruce, de flydde först till Spanien.
Mm-hmm.
Och så därifrån tog de sig till Mexico City.
Oh.
Och Nick berättade att han trodde alltid att hans pappa var en rik affärsman. För de levde ju väldigt lyxigt. Mm. Och hans pappa var också väldigt välklädd. Och han gick på så här privatskolor med diplomater. Och de hyrde faktiskt vd för Mexikos största banks lägenhet.
Oj.
Så att man kan säga att de inte låg lågt.
Nej, det gjorde de inte.
Nej. Men och sakta men säkert så kom också polisen i kontakt med Bruce.
Uh-huh.
De var Bruce på spåret.
Mm.
In actual fact, it became much more difficult when Buster came to Mexico.
What finally made you decide to go to Mexico?
The police advised me that I should go away for about 5 years and forget any sort of deals, and then perhaps after 5 years I could come home and have a deal with the police.
The police actually suggested you should go away?
Mm. When he decided he was going to go back home and face the music, when a deal had been worked out for him, I knew then my security had been breached.
Och då flydde han till Kanada.
Just det.
Och sen så därifrån så tog de sig till södra Frankrike, för där har tydligen han hängt. De andas jetset trots att de kommer från ganska fattiga förhållanden i London.
Oh ja.
Så Bruce och hans familj, de åker vidare till södra Frankrike, och pengarna tror jag börjar ta slut.
Ja.
Och då så de lyckas smyga in i England igen.
Mm-hmm.
Och lever där ett tag, och Bruce planerar en ny stöt.
Yep.
Kvällen den 7 november när Bruce är på väg hem till familjen i Torquay när de har rymt dit.
Mm-hmm.
Så han med sig en flaska champagne som han självklart har snott från ett hus i Kent. Ja, det är där hans lycka tar slut.
Nej.
I rang Angela to say I was on my way home, so I'll be home in about half hour. Run me a bath. I've got some nice crate of champagne, we'll have a nice drink. And next morning I heard the doorbell go. Of course, they come in and more or less jumped on me and held my arms like this. And
och så kommer faktiskt Thomas Butler, polisen. När Nick Reynolds är 7 år så bankar Tom på dörren, kommer in och så säger han I got you, Bruce. Och då säger Bruce c'est la vie, Tom.
Fantastiskt.
Ja. Och så säger han till sin son, Dad has been a naughty boy. Det är sant.
Nej.
Jo, det är sant.
Det är för bra.
Ja, det är för bra. Ja, det är, jag känner att min roll i podden är att komma med sån här viktig fakta.
Ja, absolut. Mm.
Det här läser inte du i...
Det här är mycket viktigare än de ekonomiska förhållandena.
Precis, men så Bruce, det händer med Bruce.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Och där åker Bruce fast.
Ja.
Och då har de ju 9 stycken arresterade, men så är det några som fortfarande är på fri fot, som de vet om vilka de är, polisen.
Precis. Detta trots att alla de här männen vägrar gola på varandra. De säger ju ingenting.
Golar har inga polare.
Nej, precis. Ja. Förutom min mamma.
Din mamma. 100%.
Nu ska vi se. Buster, han undvek att bli arresterad. Så han stack med sina 150 000 pund, som var hans andel av de stulna pengarna. Men pengarna tog slut. Som de gör. Som de gjorde för Bruce också. Och Busters familj började längta hem till England. Så han förhandlade om sin återkomst till England 1966. Så han var bara ute i 3 år.
Mm.
Bruce var ute i fem år.
Ja. Mm. I det här avsnittet har vi nu nått fram till rättegången.
Ja.
Rättegången av The Great Train Robbery.
Ja.
Så kommer bli en legendarisk rättegång.
Den kommer man ihåg än idag.
Ja, och man pratar om den att den var den tidens reality-tv.
Ja.
Och det kommer vi gå igenom i nästa avsnitt.
Så ni får vänta en hel vecka på att få veta hur det går.
Emmy,
ja.
Tack för idag.
Tack för idag.
Och tack för att du har lyssnat på Brottshistoria.
Tack så mycket.
Det är inte du som ska säga tack, men det kan du ha med. Tack för att du har lyssnat på Brottshistoria. Och vi är tillbaka om en vecka. Följ oss på Instagram,
ja.
Där vi heter.
Brottshistoria.
Och prenumerera gärna på våran podd där du lyssnar på dina poddar.
Ja.
Betygsätt. Dela. Får din mamma dela.
Får min mamma dela?
Dela din mamma.
Min mamma delar.
Det är bra. Du alla. Hon har fattat grejen.
Hon vet hur det funkar.
Det är bra. Ses om vecka.
Jag bor inte hemma förresten.
Vi hörs om vecka.
Det gör vi.
Du har lyssnat på Brottshistoria med mig, Mohammed El-Abed, och Emmy Atteving. Berättarrösten i början är Jens Nilsson. Och Brottshistoria är en del av Acast-familjen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.